I det här avsnittet får ni träffa Ingemar Ljungqvist. Han är en otroligt intensiv och precis lika kunnig person. Jag såg en intervju med honom och blev knockad. Bara kände den här personen måste jag träffa. Jag måste få veta, ta del av hans kunskap. 4 timmar senare liksom, så jag kan inte säga att jag kan eller vet allt. Men jag kan och vet betydligt mer. Och här får ni ta del av det första av 2 med honom. Välkomna och hoppas ni får en härlig lyssning.
Nu sitter jag här hemma hos dig, Ingemar. Ja. Bara lite kort. Jag lyssnade på en intervju med dig. Och du berättade om all den forskning bakom HIV och AIDS. Och jag blev faktiskt helt tagen. Och det var många pusselbitar som ramlade på plats. Så därför sitter jag här med dig. För jag vill höra dig berätta din historia. Och jag tänker att det är fler som behöver höra den.
Ja, och du är ju välkommen. För att, som sagt, för mig börjar väl den här resan. Den började nästan momentant 1986. Jag hade kommit iväg och skulle börja mitt arbete som lärare i Ghana. Och då upptäckte jag på första sidan i deras lilla tunna tidning, men den var oerhört innehållsrik, så stod det att 3 forskare oberoende av varann påstår att HIV, AIDS-viruset då, är mänskligt skapat med människans hjälp. Och den där tanken, den samma med dig, den kunde jag aldrig släppa. Mm. Och på den, och så kom jag in på den där resan. Och så började jag granska och granska och granska. Och den kunskapen jag tillägnade mig då, mynnade ut, vi var en grupp här i Uppsala som startade 91. Det mynnade ut, vi fick igenom tv-program i Aktuellt och i de här Mittnytt och olika kanaler. Flera radioprogram, massor med tidningsartiklar. Då i början på 90-talet och sen i mitt fall så blev det, avrundade jag med en bok 1992 som heter AIDS tabu. Där jag då, kan vi säga, jag ställde frågan på den tiden om AIDS var då ett sprang utifrån naturen. Eller om det då eventuellt kunde vara klåfingrigheten hos forskare som hade framställt det på ett laboratorium. Och svaret jag kom ut i boken var ju då att det var 99% säkerhet. Så var det forskare som hade gjort osedvanligt våghalsiga försök. Och på så vis hade HIV kommit ut. Däremot på den tiden, 92, och i boken tog jag inte ställning om det var gjort med vett och vilje, om det var en planerad aktion eller om det var ett misstag som hade skett i labbet. Mm. Men det vågar jag säga idag att det var ju planerat. Mm. Men den kunskapen jag fick då, och när jag grävde i detta, det var ju epidemiologi och det var världspolitik lite grann och det var rasism var involverat och det var ju och virologi och lite genteknik och DNA var också med på den tiden. Den kunskapen jag tillägnade mig då, den fick jag ju också lite belöning för i efterhand, för jag lämnade in boken på Göteborgs universitet 2 år senare och fick den bedömd då som den höll vetenskaplig standard. Mm. Du har godkänt, du får en 10-poängskurs för den. Och sen ännu mer, och det var tack vare en dansk, född i Nigeria men dansk medborgare, som tog den här boken och hade läst den. Han blev ju helt, han var professor också i något medicinområde. Han var ju helt begeistrad och han stod och vinkade med den. Vi sågs lite då och då och sen träffades vi på en kongress nere i Sri Lanka. Och han stod ju upp och tog den här boken med öppningsceremonin inför 500 åskådare. Det är den viktigaste boken som han skrivit det här århundradet. Mm. Så där blev jag också då, fick jag en doktorstitel för det här. Men för egen del sen har jag legat lågt med det. För det var ju rädslan och så vidare här i vårt land. Det var ju svårt att nå ut med de här grejerna. Man kunde ju lätt bli paranoid om man har kört det som enda fråga.
Mm.
Så jag gick ju vidare ändå och sen skrev jag och lyfte. Och det var ju min idé då, den här laboratorieutredningen. Det var ingen teori jag förde fram, utan det var ju min egen teori och sånt där fick man höra. Men ska vi, och jag står ju fast för detta än idag.
Mm.
Så, men då tänkte jag ta nästan och jämföra lite grann. Mm. När det dyker upp ett nytt virus,
mm,
så är det vissa kriterier man måste kika på. Om man ska, för att få svar på den här frågan, kommer det från naturen eller kommer det från människan själv som har varit klåfingrig. Och när det gällde, och en sån bit då, var började epidemin?
Mm.
Och när det gäller HIV så är det ju tämligen klarlagt. Det startade i New York. Första patienten dök upp lite retroaktivt, man har tittat i journalerna, december 78.
Mm.
En relativt ung, vit, homosexuell man. Och sen 79 dök det upp ytterligare 7-8 fall. Och sen var det pangbom lite överallt, även borta i San Francisco och Los Angeles. Och så där startade den. Sen att man var ute och testade och for till Afrika och öppnade blodbanker och sånt och hittade virus med osäkra motiv. Och falskt positiva i mängder att publicera. Oj, det har funnits i Afrika och sånt här innan.
Mm.
Det var ju lögn och förbannad dikt.
Mm.
Men man ville plantera den någon annanstans start. Hur är det då med SARS-2? Det här coronaviruset som vi har kanske inte drabbats av, men som det har pratats hemskt mycket om.
Mm.
Och det tror jag fick reda på detta någon gång i januari år i små rubriker. Och jag tog faktiskt upp det. Jag stod och pratade på Sergels torg i år, 25 januari.
Mm.
Då ska jag ta upp detta, för då handlar det om 5G. Och då tog jag upp att Johan har ju också startat något annat. De var ju först ut med 5G och startade Allhelgonahelgen 2019. Och sen fick de det här viruset på halsen.
Mm.
Bara några veckor senare. Däremot inte sagt då att vi vet var det startade, och där vi är rätt så överens om att det startade i Wuhan, hela den här coronaepidemin. Men där har vi början.
Mm.
Däremot vill inte jag bombsäkert slå fast att viruset kom från Wuhan. Det kan man tillverka någon annanstans. Det är ju på samma vis som, det är väl ingen idag som skyller japanerna för de första två, eller första atombomb 2 och 3 som följer Hiroshima och Nagasaki. Att det var japaner som släppte dem, för att det var över japanska ställen de föll.
Mm.
På samma vis ska vi vara oerhört försiktiga där och våga peka ut någon syndabock när det gäller SARS-2. En annan grej man ska titta på, det är ju själva viruset. Var kommer det ifrån? När det gällde HIV så fanns ju det. Det var ett lentivirus. Det hade en mycket speciell form när man såg det i elektronmikroskop. Själva RNA i det, arvsmassan, var som en konformad kapsel.
Mm.
Oftast är ju arvsmassan mer som en liten boll i mitten när man ser den. Och sen hade den egenskapen också att den gav sjukdom. Det tog oerhört lång tid, kunde ta. Det kunde gå fort, det kunde gå från en primärinfektion. Så kunde det, den direkt utvecklas till AIDS-liknande fenomen. Men det kunde också vara att den här primärinfektionen gick över som en liten influensa ungefär. Och sen kunde det gå 10-15 år. Och sen kom den tillbaks. Och då på den tiden, som jag skrev, så var ju det samma som döden ungefär att få HIV.
Mm.
Nu är det lite annorlunda. Nu dör man ut och njurar och lever inte orkar med bromsmedicinerna efter 30 års bruk. Men det är ju vackert så. Hur är det då med viruset när det gäller coronaviruset? Jo, då sa jag då, jag sa mycket, mycket tidigt, och den filmningen, vi spelade in den i slutet på februari, men har man inte vågat visa. För varje nytt virus som dyker upp i vår värld så borde man ställa sig frågan, har det någonting med gamla, kända virus att göra och med farlig forskning parallellt med att leta dem i naturen? Vi vet ju att det här viruset nummer 2 har lite grann med fladdermus att göra, och det hade också det första SARS-viruset, första som gick över världen 2002 tror jag. Tittar man att det hade samband med fladdermus. Men det är ju, räcker ju inte att säga så, att då kommer det från fladdermusen, då kommer det från naturen. Utan det kan ju vara att man använder fladdermus och injicerar det i fladdermus. För samma var det ju faktiskt med HIV. Innan man satte in det i ett experimentvaccin på homosexuella så hade man gjort ett litet antal försök med det här experimentvaccinet och injicerat det i ett antal schimpanser. Så det finns ett antal schimpanser, eller fanns, detta skedde ju då 97-98. Eller ursäkta, 77-78, ja. Då injicerar man ett antal schimpanser. De schimpanserna har väl gått ur tiden. Men en schimpans hittar man faktiskt inne på Fort Dedrick, USAs biovapensmedja. I frysboxen där. Hon heter Marilyn förresten. Hon har varit anställd då på Royal, eller på deras flygvapen innan, som experimentdjur. Då hittar man HIV. Det var så snarlikt HIV. Så det kommer från schimpansen, sa man. Men det kanske var den schimpansen som fick testa det här nya hepatit V. Hepatit C experimentet. Men då gäller det som ett bevis, för det liksom är ju alla suver nu, och de har lyckats med att falsifiera fakta. Men, och nu gäller det, men går vi tillbaks till coronaviruset, det som är ute i marknaden nu. Och då ser man det ju, påminner de gamla, men det som kom 2002. Men det finns några bitar, och det var en indisk forskargrupp som kartade det. Man kan ju kartlägga det, bortemot 9-10 000 sådana här nukleinsyrebaser som sitter där i en lång radda. Och de kikar, man tittar där ute i andan, så finns det ett litet segment som är samma som HIV. Det kan ju inte komma in i utan naturen, säger hon. Så de vill ha en öppen vetenskaplig debatt. Men det fick ju inte dem. Men sen är det fler forskare som har gått ut. Och de är oftast pensionärer, för de kan ju bli av med sin pension. Men en professor kan ju bli av med hela sitt anslag och får ingenting mer att göra. Så de aktar sig för att säga sånt här. Men en av världens främsta virologer, Luc Montagnier i Frankrike, gick ut och sa samma någon gång, tror jag, i april, ja. Inför fransk tv. Han hade tittat på det. Och han sa att det här kan man inte naturen framställa. Det måste vara gjort i ett laboratorium. Men han pekar hellre, liksom jag, vill inte peka ut något laboratorium direkt. Så när han vågar säga det, då vågar jag säga det också. Då vågar jag släppa lite på min försiktighetsprincip där. Och sen finns det en norsk grupp, en grupp i Australien. Och sen finns det en amerikansk, han är väl professor inom någon biologisk gren. Som har varit med och tagit fram sådana här säkerhetsbestämmelser för farliga labb. Som säger samma sak. Och det tycker jag räcker oerhört långt. Men i svensk vetenskapsradio till exempel får ju det bara, då håller de bara på med fladdermus som är ute i naturen och fladdrar. Så de sviker ju sin yrkesmoral att verkligen ta reda på sanningen. En tredje grej när man tittar på om det har skett då, Och i detta fallet vill jag säga att det är ett brott det handlar om. Så kollar vi motivet.
Mm.
Finns det något motiv bakom? Och när det gällde HIV så var det enkelt och tydligt. 1969 i USA så begärde faktiskt amerikansk biovapenmilitär. De begärde 5-10 miljoner dollar för att inom en mycket snar framtid kunna framställa en helt ny infektiös mikroorganism som skulle stå emot immunförsvaret.
Mm.
Och HIV dök upp inom den här tidsrymden. Så det var ju rätt konstigt att de fick det gratis. Var det en coincidence eller var det medvetet gjort? Motivet fanns där hur som helst. Visst är det många fler motiv till vad man ska använda det, men det går vi inte in på här. När det gäller coronaviruset finns ju ännu mycket mer motiv.
Mm.
Och de är ju närliggande. I oktober och kanske var det november så hölls ju det två konferenser. Jag tror det är en borta i New York. Den hette, tror jag, Agenda 102 eller någonting. Där man helt enkelt satt en mängd med biologer, ekonomer och virologer och tror militärerna kanske inte ville synas, var med där och sa, vad ska det hända om det dyker upp en ny epidemi? Hur ska vi då kunna agera?
Mm.
Om det dyker upp ett nytt coronavirus,
mm.
hur ska vi då agera? Det var ju inget motiv för det, men att motivet fanns ju med i en skrift som gavs ut av Rockefeller Foundation 2002 eller 3 kom den här. Den är på en 40-50 sidor någonting. Så finns det ett avsnitt där som heter Lockstep.
Mm.
Och det är på 4-5 sidor. Och där skriver man i överskriften. Hur ska vi agera för att kunna minska på demokratin i världen? Bli av med folk, massa med åsikter och demokratiska önskningar. Och att istället lägga över makten på stora industrikoncerner och på andra och banker. Så att de övertar makten ifrån folket. Jo, det kan vi göra om det kommer en ny epidemi. För då ska vi göra vidta de här åtgärderna. Och lockstep, ett engelskt uttryck som betyder gå på led. Marschera i led efter överstens kommando. Det är så man vill att folk ska gå.
Mm.
Och man vill också att politiker ska gå så. Va? Man har ju lyckats nu väldigt med corona. Världens alla politiker, nästintill, har ju marscherat likadant. Frånsett presidenten i Tanzania och presidenten på Madagaskar, Malagasy. De har gjort lite annorlunda.
Mm.
Men Löfven är ju alldeles för snäll eller vad han nu är. Eller omedveten. Så han följer ju deras steg fullt och pricka och släcker ner vårt land.
Mm.
Fast lite mildare än andra länder. Men det är väl ingen större skillnad. Så motivet fanns där i båda fallen. Men sen nästa steg då. Då kanske man också kan få. Nu har vi ju inte pratat om vem har gjort detta. Utan vi har tittat på motiven och att det är med mesta sannolikhet ett konstruerat virus utifrån modern DNA-teknik. Då är det desinformationen som följer. Och det är de som desinformerar mest. Det är ju de som vill skydda vad de har gjort.
Mm.
I fallet med HIV AIDS så är det en jättestor desinformatör. Och det var en amerikansk forskare, virolog, Robert Gallo. Som chefade för mycket och hade oerhört mycket att säga till dem. Och som påstod att han var den första till att upptäcka viruset. Och försökte stjäla hela upptäckten ifrån den franska forskargruppen vid Pasteurinstitutet. Så hans utsagor och hans utspel i media och presskonferenser och så vidare säger ju självklart då att han vet mycket väl vem som gjorde det och han är ute för att skydda dem som utförde det dådet, om det inte var han själv.
Mm.
När det gäller corona så kan vi väl säga då att de som desinformerar eller rättare sagt då visar upp en falsk bild nu så sent som nästan i morse eller igår läste jag en mycket intressant artikel från Israel där fyra professorer går ut och säger att den här coronaepidemin vi har haft, det är inte någon pandemi, det är en plandemi, en planerad epidemi.
Mm.
För den har ju inte varit värre än de här säsongsinfluenserna som vi har haft tidigare.
Mm.
Däremot hysterin har skapats runt den. Och den har ju skapat av vissa personer då som har framträtt. Och de här personerna är ju då Gallos efterträdare på som högsta hönset för USAs virusforskning. Han jobbar ihop med Gallo. Gallo var kvar. Han heter Anthony Fauci. Anthony Fauci är ju den som går ut och hånar Donald Trump när han tuggar i sig hydroxyklorokinin.
Mm.
Och försöker förbjuda det för andra amerikanska medborgare. För man vill ju att den här epidemin ska slå så hårt så det blir ett tryck på det de verkligen vill ha. Och det är ju att få fram ett vaccin.
Mm.
Och då i första hand, som enkelt att förstå för alla, göra pengar på vaccinet. Men kanske också något mycket, mycket mer. Men det vet jag inte om vi ska ta upp alls här. Och när det gäller då vaccinet, då har ju du Bill Gates som den store som förordar vaccinet.
Mm.
Och där har vi faktiskt, ska vi se hur länge har vi pratat nu? 20 minuter?
Mm.
Ja, då hoppar vi över Uppsala-anknytningen där. Jag har tänkt, vi tar den när jag hade varit inne på det. Vi har en mycket känd svensk, Hans Rosling. Vi var ihop på en kursgård här utanför Uppsala. Mm. En gång i tiden, i en veckas tid. Han skulle iväg till Mosambik. Jag kom inte iväg utan jag fick åka till Ghana några år senare. Men han avled ju sen i bukspottkörtelcancer. Men i sina sista framträdanden tog han var ju tjänis med Bill Gates va?
Mm.
Men i sina sista framträdanden tog han väldigt mycket avstånd från Bill Gates. Och den klicken som då vill, han vill ju också ha en lagom världsbefolkning.
Mm.
Men det får vi fram, sa Rosling. Ge dem välstånd.
Mm.
Så skaffar han sig bara två barn. Och så blir det automatiskt som i Sverige och många andra länder. Befolkningsmängden, den står still.
Mm.
Så de som vill skynda på det här och minska befolkningen till och med. De tog han klart avstånd från. Och han tog också klart avstånd då med hänvisning lite till Bill Gates. Som ville skynda på den här processen med vacciner då. Snälla varianten är ju vad de har gjort. Det är ju blanda in så att de som tar vaccinet, om det är tjejer, unga tjejer, så blir de sterila på köpet.
Mm. Det är fruktansvärt. Ja. Jag har ju läst på en del om
ja,
det också.
Ja. Ja. Och för de som vill veta mer, det kom också, som jag har tagit och tittat på i morse faktiskt, en film som heter Plandemic.
Mm.
Indoctrination. Där de visar upp vad Bill Gates vacciner har ställt till med i Indien som har mörkats.
Mm.
Mängder med polioskador. Det blev fler som fick polio av vaccinet än vad det skyddade. Plus mängder med andra biverkningar.
Men jag får med att den indiska regeringen stämmer.
Ja, men samtidigt har de tagit bort de handlingarna och försvunnit ur registren.
Mm, såklart.
Ja.
Mm.
Men de slängde ju ut Bill Gates då.
Mm.
Sen har vi då, så desinformatörerna, Anthony Fauci, Bill Gates är ju de här som visar på. Men sen är det ju makterna bakom dem som är kanske ännu viktigare. Men det får andra söka efter.
Mm.
Vi ska väl ta upp också en liten person där. Och det är Tedros, vad nu heter det efternamn. Som kommer från Etiopien och blev utsedd av Clinton till generaldirektör för WHO.
Mm.
Och det var han faktiskt som... Ja, det borde vi klippa bort. Det var dumt. Det var han som gav det namnet covid-19. Det hade ju fram till ett tag då i början hetat en SARS-2-CoV, någonting sånt där va?
Mm.
Och covid-19, Det kan vara ett tecken. C. Ovid. C står för C. Ovid är latinsk för får. Och 19 är symbolen för att underkastelse. Mm. Eller gå till slaktbänken. Mm. Vi vill se fåren gå till slaktbänken. De förstår de här koderna. Mm. Vissa uppe i de här kretsarna. Mm. De sitter och skrattar åt oss. Men det vet jag inte, men det kan man ju granska. Jag har slängt ut den där för folk och bita i lite grann. Sen har du när vi tittar på coronaviruset också, så har vi också pengarnas roll, hur de har rullat, och också HIV. Jag har redan varit inne på det, men där jag vill ge lite tips när det gäller HIV, så är det en efterföljare med min bok om ut 94. På bordet här ligger en annan bok utgiven av Leonard Horowitz som kom ut några år senare. Och han hade tittat på de kontrakt som var mellan olika bioteknikfirmer, militären och den här biovapenforskningen. Och då kan han helt klart påvisa att man la ner oerhört mycket resurser på just ta fram ett virus då på den tiden, 79. Samma när det gäller pengarna här. Så tycker jag här är faktiskt en kvinna som heter Amazing Polly, kanadensisk ung kvinna. Hon granskar saker och ting. Och hon tittar ju på de här firmorna då som man kanaliserar biståndspengar. Om man kommer att göra en gala för corona så kommer de gå till en firma som heter Gavi, G-A-V-I. Och den är någon mellanlänk mellan Bill Gates vaccinläkemedelsfirmer och också till WHO-knutet. Mm. Så det Bill Gates nu ger pengar till WHO, det är en investering han ger för att få ut ännu mer pengar till sina bolag.
Ja, för det, är ju, det har jag ju faktiskt hört av folk som en kritik mot det som du nu framför är. Att hur kan Bill Gates vara dålig när han ger så mycket bis, liksom pengar till välgörenhet?
Mm. Ja. Det har redan kommit ut en sån undersökning nu i någon amerikansk affärstidning nu att många har ökat sina förmögenheter. De mest förmögna i USA som hade aktier och tillgångar i läkemedelsföretagen har april, maj, juni, juli ökat sin förmögenhet. Med enorma procenttal under dessa dagar.
Ja, det är miljarder. Liksom.
Ja,
miljarder.
Ja, ja. Ja, men har du är god för 50 miljarder och så växer du upp till 70 miljarder plötsligt. Mm. Det är rätt häftigt på 3 månader. Mm. Och dit tillhör Bill Gates förmodligen också. Mm. Du, jag tycker vi nöjer oss här med del 1. För det är så kämpigt. Mm. Men jag vill uppmana då här att... jag har faktiskt gjort en vitbok om corona.
Mm.
Och den gav jag ut, för nu har du ju en svensk haverikommission som ska granska. De har fått direktiv i regeringen vad gick snett i Sverige. Men de har smalnat av direktiven. De ska inte titta på. De skulle borde ju ställt den frågan.
Mm.
Varför hade Sverige högst dödstal i världen under ett par veckor då i maj, tror jag. Vi hade det faktiskt. Vi var sämsta landet i världen per capita med dödstal.
Mm.
Men det ska man inte granska, utan man ska granska lite de här hur vi stängde ner och sådana saker och hur skolorna relativt öppna och så vidare. Va?
Mm.
Men jag gjorde en vitbok redan, men jag tar ju med alla frågor som berör detta. Och där gjorde jag en vitbok då 16 juli och den är publicerad på almanova.eu. Almanova.eu, www för. Och den ligger där, den kan ju försvinna och hamna längre ner, men den ligger på första sidan.
Mm.
Och det förnäma med den är ju då, om man inte tror mig, så alla de här påståendena jag har, då har jag ofta en referens till. Och då tittar man längst ner och de här referenserna är bara att klicka på, så kommer det upp. Och då får man se Amazing Polly, man kanske får se Bill Gates sitta och... säga sanningen i något ögonblick när han tappar masken.
Mm.
Och så vidare. Va? Så de finns med där i bakhanden. Så det tycker jag man ska göra. Om man nu För vi är alla inne i en process. Nästan alla svenskar. Jag är det fortfarande också. Jag har inte hittat de ultimata svaren. Det är ju frågor jag har kvar här, va? Jag vet ju inte vem som är hjärnan bakom detta. Mm. Bill Gates. Att han går ut så öppet betyder ju att han kan ju inte vara hjärnan bakom det. Då hade han inte gått ut, va? Mm. De riktigt stora, de verkar ju utan att synas. Så jag tror vi nöjer oss där ett tag.
Mm-hmm. Ja, då stänger jag av här.
Det blev lite för mycket monolog.